Kära lyssnare, hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till podden Du mår bra av, insikter från utsikter, med mig Malte Hallqvist. Jag är komiker och föreläsare och ja, sedan 2 år tillbaka även då poddare. Har kommit fram till det 78:e avsnittet och gästen idag heter Henrik Hjält. Denna komiker som har hängt med så länge som man minns nästan. Dök upp någonstans där vid parlamentet startade för 20 år sedan. Jag har alltid tyckt att Henrik var intressant. Sen var han och tittade på min föreställning när jag var på Skalateatern i Stockholm. Och i vimlet efteråt så hörde jag hur han sa en sak som gjorde att jag tyckte att han blev ännu mer intressant. Om detta får ni lyssna på i dagens avsnitt. För nu är det dags att släppa lös avsnitt 78 av Insikter från utsikter med Henrik Hjält. Henrik Hjält växte upp i en ganska akademisk och patriarkalisk familj. Så valet att bli reservofficer och sedan utbilda sig till jurist föll sig ganska naturligt. Men under utbildningen i Uppsala så kände Henrik att han ville något annat. Gruppen Humorator bildades. Ett komiskt gäng som underhöll studenter på olika sätt och fick sen göra TV åt TV4 Uppland. Det blev startskottet på Henriks karriär, för det följdes av underhållningsuppdrag på SVT som ledde till roliga lekprogram i olika kanaler såsom Högsta domstolen, Extra Extra och Parlamentet. Vad sa hans familj om valet att bli komiker? Hur balanserar han kontrollbehov med improvisation? Och är ett olösligt problem egentligen ett problem? Detta och mycket mer kommer här. Men först så kickar vi! Känner du dig...
Ja, vi kan kicka.
Kicka! Så heter det kanske.
Man känner sig så jävla Stockholms när man bara, ja. Bra,
nu kickar vi. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Och insikten idag är en utsikt med det, ja. Idag är en utsikt vi har haft någon gång förr i den här podden, nämligen Oscarsteatern. Och det passar avsnittets gäst bra, tycker jag i varje fall. Mm. För där spelade du Spamalot för några år sedan.
Yes.
Så hjärtligt välkommen, Henrik Hjält.
Tack så mycket.
En officer och en gentleman, kan man säga så?
Ja, det var ju flott.
Ja, jag kände när jag kom på den att det har säkert många sagt till dig.
Nej, faktiskt inte.
Se där. Den känslan får man av det, att du är en gentleman. Och att du är officer, det vet jag ju. Det har jag ju läst på.
Ja.
Då kör vi på det.
En det officer. Tycker jag.
Ja.
Va?
Stort välkommen. Jag tänkte vi pangkör med en liten så här törr faktaruta. Det är korta fråga, korta svar. Fullständigt namn.
Henrik Olof August Hjält.
Ålder.
54.
Bor.
I Stockholm, utanför Stockholm på Lidingö.
Civilstånd.
Gift.
Familj.
Ja.
Yrke.
Ja du. Komiker, skådespelare, regissör, manusförfattare, ja.
Hobby?
Ja, alltså teknik.
Mm. Mm. Och då för typ av teknik?
Nej, men allt. det är kul att haka på nya grejer. Ja.
Jag har alltid varit så teknikintresserad.
Nej, jag tror så här att det har kommit lite med tiden. Eller jag har alltid varit, det har varit kul att testa nya saker.
Ja.
Och att man kanske har sinneslaget av att vara en så kallad early adapter.
Mm.
För då är man ju intresserad av det nya, men man får också ta på sig dumstruten, för den som är först, det funkar ju inte. Det är alltid barnsjukdomar och strul med saker.
Vad är det senaste du har köpt?
Det senaste jag har köpt i teknikväg.
Aha.
Ytterligare kameror till sån här trådlös övervakning hemma.
Ah, har du många?
Ja.
Nu ler Henrik, kan jag säga till er, ni som inte ser honom.
Ja.
Äter helst?
italiensk mat, pasta och goda rätter.
Dricker helst?
Vatten.
Mm. Din största inspiratör?
Jag tror inte att jag har Monty Python-gänget, men även Jim Carrey.
Mm. Ja. Och vad är det som gör honom så bra, tycker du?
Dels älskar jag hans fysiska förmåga och mimik och alltihopa. Och han har ju kört stand-up, även gjort seriösa roller.
Mm.
Han är liksom lite överallt.
Mm.
Och det tycker jag om, för att när han dyker upp så vet du inte vad du kan förvänta dig.
Sant.
Och det är kul.
Mm.
Och lyxigt, därför att väldigt många, när man ser dem eller de dyker upp i olika sammanhang, så anar man vart är det här på väg.
Mm. Mm.
Och det är ju egentligen därför det är så kul med nya ansikten och förmågor och talanger som dyker upp. För du kan liksom inte förutsäga vad som ska hända.
Mm.
Och att lyckas hålla liv i det överraskningsmomentet som han gör, det är häftigt.
Mm. Bra!
Ja.
Vi stänger faktarutan.
Mm.
Jag tänkte vi skulle börja från början.
Ja.
Född på Lidingö.
Ja.
Alltså jag funderar jättemycket på dig inför det här. Vem du var i skolan. Så det var du den här clownen redan från början? Eller clown, det låter nästan som en värdering. Jag menar den som gärna skämtade och tog lite plats i klassrummet. Roliga timmen som fanns förr och sådär. Var du en sån att du abonnerade på det?
Nej.
Nej?
Inte riktigt. Eller lite blandat. Det är klart att det fanns.
Ja.
Att man hade drag av det. Men samtidigt så var det väldigt seriöst i skolan och studera och vara duktig.
Ja, för det verkar som, när man har läst på om det, att din familj var ganska ordningsam.
Ja.
Jag tror det var du som uttryckte dig patriarkalisk.
Ja.
En pappa som var advokat, va?
Ja.
Och ja, ganska rak i så här gör man och det går alltid att göra allting lite bättre. Och,
mm.
Mm. Så det genomsyrade dig i skolan. För sen var du ju officer.
Ja, just det.
Du gjorde lumpen.
Ja, på den tiden. Alla gjorde lumpen.
Ja, precis.
Kan ju vara bra att säga i dessa tider. Mm. Då det är mer eller mindre frivilligt. Men på den tiden gjorde jag alla lumpen och sen så gick jag vidare efter det.
Mm. Du valde ju att bli reservofficer efter du gjort den obligatoriska lumpentiden.
Ja, just det.
Så... Och då måste man ha gillat det, tänker jag.
Ja.
På något
jo,
vis.
Men det gjorde man. Och ja. Struktur och... Gör en insats för landet och det är ju en miljö som när man är yngre, den är väldigt enkel. Det är ganska enkelt att fortsätta, tror jag. Alltså,
mm.
Det har alltid varit som det har varit och så vidare. Och lite tufft, det är lite läckert när man är ung. Det är en ny tuff miljö, det smäller, det skriks, det händer grejer. Så det föll sig ganska naturligt att vara kvar ett tag.
Mm.
Även om det också var liksom just det sen föll på, att man kanske inte ville vara kvar i Försvarsmakten.
För att
det var som det alltid hade varit och så vidare.
Ja, ja. Den nyfikna Henrik blev lite trött på det.
Ja, lite. Ja. Och det här var ju också innan Försvarsmakten började ha verksamheter utomlands och så vidare med olika uppdrag.
Mm.
Så då var det väldigt mycket i Sverige och sådär. Så att då kändes det naturligt att gå vidare.
För något säger mig att du gillar det med alltså ordning. Och, för det kan jag tänka mig att militären funkar för dig. Att det var tydlighet.
Ja, och det är något konstigt med det där. För att jag älskar att improvisera och inte ha en aning om vad som är. Alltså kasta sig ut i det totalt oförutsägbara. Men samtidigt ha lite struktur. Det är någon inre kamp. Jag vet inte vad det är.
Mm. Det är det jag funderar jättemycket på när det gäller dig faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta det sen.
Ja.
Jag har en liten spaning på dig.
Okej.
Okay. Som handlar bland annat om det där. För det är
vad skönt, du kan lösa den där.
Det tror jag inte. Men jag har en idé.
Yes.
Mm. För det är ju en paradox, verkligen.
Ja.
Mm. Vi tar den paradoxen lite senare om det är okej.
Okay. Det tycker jag.
Ja. Då tycker jag också det. För sen bar det väg till Uppsala och ja. Juristlinjen.
Ja.
Det känns ju som att du ville göra din pappa glad någonstans.
Ja, det tror jag också. Att det låg i bakgrunden. Konservativt. Bakgrund gör ju att man liksom går vidare.
Ja, det är ju en bra utbildning, herregud.
Ja, jo, den har hjälpt till jättemycket. Det har han faktiskt gjort. Så det föll sig också naturligt. Man kom dit och läste lite ekonomi och statsvetenskap och annat också.
Mm.
Men framförallt juristlinjen som gick klart faktiskt till och med.
Ja, du ser förvånad ut.
Nej, men i och med att vi var ett gäng som träffades där uppe och började umgås.
Nu pratar du om humoratorgänget.
Just det.
Ja.
Så, och började göra krogshow och ja, ha väldigt roligt tillsammans.
Just det.
Och då fick man ju också upp ögonen för den här nya världen som man inte hade varit inne i.
Så det var nära att du inte avslutade juristlinjen?
Ja, därför att det tog ju fart.
Ja, just det.
Då blir det lite...
Det är för kul.
Ja. Men då kom väl det där gamla tillbaka. Nej, du vet. Mm. Ordning och reda. Nu dunka av det där. Sen kan du gå vidare.
Just det.
Mm.
Ja, för ni fick göra krogshower och även, om jag läst på rätt, humor för TV4 Uppland.
Ja, och det roliga med det var att TV4 Uppland var nytt. Mm. Alltså TV4... om du sitter yngre lyssnare så ska vi väl berätta det liksom, att från början hade vi bara två kanaler i Sverige. Sen började det poppa upp nya kanaler och det var liksom fascinerande att man kunde titta på TV3 eller TV4 då.
Mm.
Och TV4 låg i Stockholm men öppnade upp lokalkanaler runt om i landet som sen försvann.
Tyvärr.
Ja, ja, stort tyvärr tror jag också.
För vi... jag minns ju, vi är årsbarn du och jag, 68.
Mm.
Och jag minns att, nästan så man skäms när man berättar det, jag fick gåshud av reklam. Jag tyckte det var så häftigt. Att, ja. Liksom, nu vet du, nu är vi med.
Ja.
Även i Sverige.
Nu jävlar.
Ja, inget
nu breakar
kan stoppa.
Vi.
Ja, inget
internationellt.
Kan stoppa. Nej, och vi var ett gäng som gjorde smågrejer åt TV4 Värmland då, hemma på våran.
Ja, vad kul. Var låg den?
I Karlstad.
I Karlstad, ja. Mm.
Och så just det där att det fanns liksom inga regler, ingen visste hur man skulle göra, utan nej, allting var möjligt och man provade lite. Och...
Ja, och vad gjorde ni då?
Det var massa, jag var med i någon sån här, det är en av mina jobbigaste minnen faktiskt, det skulle vara någon sån här paneldebatt. Och så var det någon på TV4 i Värmland som tyckte att ja, men vi tar in Malte och så får han spela en idiot som bara krånglar till varenda debatt. Och så glömde de kolla det med chefen. Så vi gjorde ett avsnitt. Och jag sa bara massa dumheter. Och så lades det där ner då. Just det, debattprogrammet. Och det var mitt fel faktiskt. Det känns ju jättejobbigt.
Men vadå, på riktigt?
Ja, ja. Så att chefen gick in. Jag ska inte säga vad hon heter, men det minns jag mycket väl.
För att hon inte förstod att...
Nej, hon tyckte inte att det var kul alls. Och han som hade tagit in mig, han tyckte det var jättekul. Så det var en konflikt mellan de två, tror jag.
Ja.
Och hon var ju chef. Så hon sa, ta bort den där mannen.
Mm.
Och det gjorde de.
Det där är intressant att i en omogen bransch som TV-branschen var då, så satt det chefer som var fantastiskt duktiga. Och de som gick på ett personligt resonemang att nej, det där är inte... Istället för att ta ansvar för mediet och säga att vi befinner oss i början av någonting där vi måste experimentera.
Yes.
Där vi alla får ta ansvar för att, okej, vad blir det här längre fram?
Mm. Ja, jag tror det gick över på henne sen. För att hon blev chef på ett annat stort företag och anlitade mig som komiker flera gånger efter.
Jaha.
Så att hon kanske kom på det sen att det kanske inte var så dumt. Men hon blev väldigt nervös att... Det skulle komma någon ännu högre upp och säga, just vad det. Håller ni på med i världen? Ja. Vad är det för fjant?
Just det, hon får ta ansvar.
Ja.
Men det var ju fint att hon ändå hörde av sig sen, så att det är ett erkännande.
Ja, det funkar nu.
Vad skönt.
Men det var jättejobbigt.
Hon har insett hur bra du är, och då tycker du, ja men då kan jag förlåta dig.
Så tycker jag, vi ringer in det. Och sen hände ju det där som hände förr. SVT beslutar sig för att göra ett nyhetsprogram humoristiskt som heter Detta har hänt. Mm. Och hör av sig till gänget Humorator.
Mm.
Så ni får göra Rikstv.
Ja, det var ju stort.
Ja, det är klart.
För nu gick vi... Det var ju så professionellt att få komma ner till stora
SVT-huset
och studio. Och så. För att i Uppsala så hade vi ju tillgång till TV4s lilla studio, om man kan kalla det för det. Någon liten lilla hangar. Mm. Där vi byggde våra egna scenerier och gjorde vårt eget program. Som hette Centrum i fokus. Och var just en typ av förlaga till Detta har hänt.
Mm.
Det var liksom påhittade nyheter där vi gick igenom vad som hade hänt i Uppsala.
Okej.
Okay. Mm. Så att, men att få kliva upp Riks var ju, det var häftigt.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Jag kommer ihåg programmet, jag tyckte det var jättekul. Alltså riktigt, riktigt roligt. Jag undrar om det var en sketch, om det var du. Men då skulle någon visa på att rocka gill var inte farligt. Så det var någon som åt.
Ja, precis. Ja, det var Micke Tornving.
Ah, okay.
Just det. Ja, han drog i sig lite och sen vek sig benen och alltihopa.
Ja, visst, och kräkte så. Och för er yngre lyssnare, så rocka gill var något tätningsmaterial i Hallandsåsen när de började göra den här tunneln som blev klar för något år sedan bara.
Ja.
De håller på idag.
Ja, det är väl det dyraste som någonsin är.
Ja, jag tror det.
Ja.
Men det där håller ni på med flera år, eller hur? Jag kommer inte ihåg riktigt.
Ja, ett par gick det väl i alla fall, tror jag.
Ja. Därifrån så har det blivit filmer och det har blivit massa underhållningsprogram. Extra. Parlamentet har väl varit en jättegrej för dig?
Det har det ju.
Där du varit synlig och blivit verkligen folkkär.
Åtminstone
folklig.
Ja, eller man har ju blivit känd liksom genom det.
Ja, absolut. Var du med och tog fram det konceptet?
Nej,
eller?
Nej, utan det var produktionsbolaget Jarowski.
Okay.
Anders S. Nilsson drog igång det där.
För vad jag vill minnas så var det väl ingen jätteenkel start. Det gick så där och Carl Lidbom och Anders Borg. Och alltså det var... Du fick sitta och försvara dig i TV4.
Ja.
Vad var kritiken?
Det var på riktigt politiker som sa i början av parlamentets historia att det här är ju inte bra. Det här är ju en skev bild av vad som händer i riksdagen.
Mm.
Ungefär som att... Det skulle
de förstod inte.
Det var jättekonstigt tyckte vi, men väldigt roligt. Så
när började parlamentet?
Det vågar jag inte ens svara på, men vad kan det vara? Det är jättelänge sedan.
Ja, det är det, för jag vet att 96 så var det premiär på Detta har hänt. Och det måste ju vara lite senare. Kan det vara runt 2000 eller någonting?
Ja.
Som parlamentet började. Håll på länge.
Är det 20 år? 2000?
Kan det vara det? Nej, kanske. Jag törs inte höra.
Ja, det är. Den har men tuffat på.
Just det, men där i början så var det då kritik.
Ja,
mm.
Och då är vi tillbaka på det här med att någonting nytt händer. Det är någonting som kommer in och så ska man tycka till.
Ja.
Vilket är helt... Alltså alla har ju sina synpunkter och sina värderingar och sådär. Så och det är ju jättekul att få gå in och peta i dem med en pinne som... Ja, men det är som en myrstack. Det börjar röra sig, liksom. Det är ett jäkla liv.
Mm.
Men det har betytt mycket.
Ja, och det är ju fortfarande aktuellt.
Ja.
Alltså, det är väl inga planer på att lägga ner det där?
Nej, det vet ju inte jag.
Nej.
Men
du är med där. Nu har inte jag sett på ett tag. Men du är med där fortsatt. Då.
Ja, det har blivit lite av en så här princip för mig att åtminstone något program per säsong är med i.
För annars är du ute och kör stand-up nu för tiden, eller vad gör du?
Ja, det är ju en av grejerna man gör. Sen har jag ju ett produktionsbolag där vi tittar på tv och eller tittar på där vi jobbar med.
Skönt, det lät skönt.
Vi sitter och tittar på tv och fakturerar. Ja. Nej, men där vi gör ja, reklamfilm, informationsfilm.
Är det det som är Planet Nine? Nej.
Ja,
ja, okej. Okay. Stand up för dig. Det var lite nytt för mig när jag läste om dig.
Ja.
Jag trodde nästan du kom därifrån, men det förstod jag ju. Det var ju ganska sent, typ 2000, ja, var det 2017?
2017-18 där, ja.
Det hade man ju inte trott.
Nej, och jag tror att många, vilket på gott och ont, just tror det och bara, men vad kul. Alltså det blir lite lättare då när man går upp på scen för att köra stand-up om folk tror att...
Ja, oj, 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 då finns skrattet i lokalen, man lutar sig bakåt lite. Och
ja, det är alltså att de tror, men nej. Däremot så kommer jag ihåg när jag pluggade i Uppsala att jag var och tittade på jag tror att det var Adde Malmberg, Lenny Norman, Babben och Ulla Skog. De var ute och körde stand-up. Och så gick vi ner på teatern och tittade och bara wow, de bara står där med mikrofon.
Och kör.
Och suck började komma och slängde i brunnen på tv.
Just det.
Men det var så nytt.
Mm.
Och då var ju alla igång. De, alltså Johan Glans, då, alltså många, och, men framförallt Adde och de som då...
Det känns som Adde Malmberg och Babben Larsson var väldigt tidiga i detta. Och lärde sig snabbt och även körde kurser i det. Och...
Ja.
Häftigt.
Ja, det var superhäftigt.
Har du gått någon sån kurs?
Nej.
Nej, det funkar ändå. Folk skrattar.
Ja, men vad jag gjorde var att jag bara, okej, det är så man gör. Tänkte jag.
Hur gör man då?
Så jag körde lite i Uppsala. Och då, typ då stand-up. Fast det hette ju inte stand-up. En kul kille med mikrofon.
Mm.
Och så fick jag lite uppdrag och stod nere på Saluhallen på helgerna. Det var en restaurang som låg där. Och så det var väl lite av en variant av stand-up. Men som inte var så formaterad och... Och då med det kanske också lite mer förlåtande.
Mm.
Att ja, men det är bara en skön kille med en mick.
Mm.
Medans idag så har det ju blivit en bransch och karriär och fantastiskt duktiga människor.
Ja, och ganska hårt tillskruvat. Det är mycket skratt. Det ska vara snabba puckar tycker jag när man tittar. Jag blir extremt imponerad.
Ja, det finns otroligt. Sen har ju alla sin stil. Vissa är mer berättande. Ja, där det är färre. Ja. Det är glesare mellan skratten.
Ja.
Men ändå att man är med hela tiden och lyssnar. För det är tankar, funderingar och budskap som är så värdefulla som man inte vill skratta bort dem.
Just det. Och det där har jag... Någonstans där går någon gräns har jag lärt mig. Jag kanske har lärt mig fel.
Mm-hmm.
Men då går man från stand-up till comic relief. Vad är skillnaden? Du kanske kan hjälpa mig här, Henrik.
Nej, alltså i min värld så bygger det på att alla har sin stil.
Ja.
Och sen så får vi ta det därifrån.
Mm.
Och sen vad du kallar det för, det tror jag är branschmässigt att det är väldigt...
Okay.
Skulle jag vilja säga.
Ja, för jag har tänkt ibland att jag ska prova stand-up och så tänkte, nej det fixar inte jag. För det verkar vara alldeles för... uppstyrt och det ska vara punchlines och det ska liksom gå snabbt och jag är mer långsam av mig.
Okay.
Prata gärna och
ja. Ja, men det är ju en form av
okej. Okay. Så comic relief är en form av stand-up.
Ja, eller om du vill kalla det för en komisk monolog eller comic relief eller vad du nu vill sätta för etikett på det.
Sen har du gjort film också och du har gjort serier och
ja.
Kan man plocka ut något som har varit roligast?
Nej, men jag skulle vilja säga att allt har varit fantastiskt att få vara med på därför att det är olika format.
Mm.
Om man tar, precis som i stand-up så kan vi ta till exempel Parlamentet. Där måste du vara rolig på väldigt kort tid.
Yes.
När du får ordet, du har på dig någonstans mellan 3 och 6 meningar. Sen ska det vara kul.
Mm. Hur mycket skriver man innan?
Det är en fantastisk manusgrupp som jobbar med det och tar fram ämnena, och så får man reda på vilka är för eller mot olika ämnen, och sen så får man hjälp. Så att, annars hade det nog inte kunnat överleva.
Nej, det känns, för jag har tänkt på det när man ser som dig eller andra människor som är med så ofta, hur orkar man skriva så mycket nytt? Men då får man, det finns alltså någon
sen
slags...
är det ju mycket improvisation.
Ja,
det är
men det,
ju det
jag.
Som gör att programmet tror jag också lever. Att hade allt varit manusbundet eller repeterat, att man liksom har gått igenom och sådär, då blir det nog ganska dött.
Mm.
Utan ingen av oss vet ju bara andra laget ska, alltså vad de andra ska säga. Så att det är mycket att gå på.
Mm.
Även om man kan liksom ämnena. Att, ja, vi ska diskutera... eurons vara eller icke vara. Ah, okej, okay, du vet.
Mm.
Ja, ni är för, ni är emot, och sen så har vi lite points på det och manus, men sen blir det ju åka av.
Mm. Och har du alltid gillat den här improvisationsdelen?
Ja, med någon slags hatkärlek. Ja, det, tar man till exempel den här tips från coachen heter det, när det kommer text, det piper på planeten, pip, pip, och så kommer någonting. Den är ju vansinnigt rolig tycker jag.
Men jobbig.
Ja, såklart.
Ja.
Och så får man klippa bort det där det går åt helvete. Eller så behåller man det därför att det blir ju en komik idé när man gör bort sig något så grovt. För det har man ju gjort. Utan det enda är att man hoppas att när man gör det där, att publiken följer med. Och accepterar liksom att okej, okay, det här är ju bara, alltså nu åker jag. Det här är improvisation.
Mm.
Och där märker man att om man tar vissa utländska program som liksom Saturday Night Live och de här, så kan det vara program som är magiska vissa kvällar och katastrof vissa kvällar.
Mm.
Men publiken säger alltid att ja.
Alla är med
det var
på...
dåligt, men nästa vecka åker vi igen. Fan vad kul.
Ja, alla är med på premisserna på något vis.
Ja, och det har det inte alltid varit.
I parlamentet?
Nej. Ibland utan, det där var inget... Ja, fast det är så det blir.
Ja.
Och det är ju samma sak när man är ute och kör stand-up och går loss med publiken. Det händer någonting i lokal... Alltså, och så blir det improvisation en stund.
Just det.
Ibland flyger det fantastiskt och ibland... Och så får man gå tillbaka och köra någonting annat istället.
Men du har kommit så pass långt så du tar inte åt dig personligt om du bombar en kväll och tänker att nu är det bara att lägga ner...
Nej, mycket därför att man kanske också blir lite trygg i att folk vet att de kanske istället för att säga han är askass säger han kan bättre. Det där går ju inte liksom in i hans bok som någonting av det bättre han har gjort.
Nej.
Och då blir det mer förlåtande.
Ja.
Medan i början av karriären så var man ju att man ville tokprestera hela tiden. Och så fort det gick emot så tänkte man att jag är död i branschen.
Ja.
Nu är det bara att släppa det här och gå tillbaka till någonting annat.
Ja.
Ja.
Men så kommer man hem till kammaren och tänker, nej, en gång till.
Ja.
Ja.
Ja, det är ju någonting, det är ju något trasigt i oss som gör att vi går tillbaka igen.
Ja, man undrar ibland varför.
Ja.
Men det är väl det att när det går så fruktansvärt bra så finns det ingen annan stans där man kan uppleva just den känslan. När det flyger.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Och då får man stå ut med att man landar platt ibland.
Ja, det blir nästan som en drog. Alltså att, som du säger, man blir hög som en julgran när det funkar och man är kanonnöjd.
Mm.
Och sen snedtrippar ibland. då sitter man hemma och sneglar på hagelbrakan och bara, det är väl lika att sätta punkt för det här va?
Vad var det du sa? I min podd så har jag en liten pusselbit som heter Du har sagt.
Du har sagt?
Du har sagt. Så jag har samlat lite Henrik Hjelt-citat.
Oj.
Som jag tänkte att du kunde få ge lite mer kött på benen. Eller förklara.
Eller ta avstånd ifrån.
Ja, det kan till och med vara så. Ta fram hagelbrakan, helt enkelt. Du har sagt, ett problem som inte går att lösa är inget problem.
Ja.
Kan du förklara?
Ja, det där, jag har en jag är ute och föreläser också.
Mm.
I hur jag resonerar när man byter bana eller går vidare och så där. Men då är det ju bland annat det här att ett problem som inte går att lösa är ju inte ett problem per definition. För att problem löser vi.
Mm. Om det inte är ett olösligt problem.
Och i min värld finns det inte någonting sånt, utan då heter det att det är en faktisk omständighet.
Mm.
Det är någonting som har uppstått. Och kan du inte lösa det, stå inte kvar där och försök, utan jobba dig runt det.
Kan du ge något exempel där du har gjort sådär?
Corona som kom. Det är liksom, ja, det är ett problem. Jag får inte vara ute och köra live.
Mm.
Ja, det stämmer. Men är det ett problem? Därför att du kan ju inte lösa det.
Nej.
Det ligger inte i våra händer. Det är Folkhälsomyndigheten och regeringen tar beslut.
Mm.
Okej, fine. Då är det inte ett problem, utan det är en omständighet jag måste ta hänsyn till. Hur gör jag då? Jo, då kanske jag kan filma min stand-up och lägga upp på olika kanaler. Jag kan börja med någon annan verksamhet. Alltså jobba mig runt det som jag upplever som ett problem.
Mm. Men det är ju ganska moget att komma dit, tycker jag. För att många fastnar nog och tycker att det är ett problem.
Ja.
Och så blir man kvar där.
Just det.
Så det är det jag gillar det verkligen.
Ja, vad kul.
Men det kräver ju också att man verkligen går vidare.
Ja, och också våga acceptera att det får ta fram nya sidor av dig själv. För att de flesta som står kvar och säger så här, nej, men det här är ett problem, jag jobbar vidare med det här. Mm. Och står här och slår, dunkar pannan i problemet. Det är därför att man vill vara kvar där man är. Det är bekvämt egentligen att göra det man alltid har gjort. Mm. Inte liksom, för att om du ska jobba dig runt den här nya omständigheten, så måste du hitta nya vägar av dig själv också. Okej, nu måste jag helt plötsligt kasta mig ut i någonting som är helt nytt för mig.
Mm.
Och rädslan för att göra det, och för att kanske misslyckas där eller vad det nu kan bero på, gör att man hellre står kvar och stirrar sig blind på det man kallar för problemet.
Just det. Nu kommer vi faktiskt väldigt snyggt in på nästa citat.
Oj!
Ja. Kameran är ett dött öga. Att agera framför kameran tycker jag är svårt.
Mm.
Och då, för då tänker jag på det här med corona. För när jag läste det där tänkte jag hur... För jag gjorde också såna här digitala föreläsningar. Och
mm.
Jag tyckte det var inget kul.
Det var, nej, visst är det?
Nej, det, så, alltså, det gick ganska bra om man fick se de som lyssnade. Det går ju liksom att sätta upp dem så man kan se dem i någon rutnät eller att de sitter i någon sån här digital biosalong eller så.
Ja.
Men det var ett par jobb där jag såg ingen... Jag hörde ingen och skulle ha på i kanske 45 minuter.
Mm.
Alltså, jag trodde jag skulle kräkas till slut.
Ja.
Det var som att stå och repetera hemma i vardagsrummet. Helt tyst. Man drog en något skämt och så. Jaha, det var det. Ska jag vänta en stund och kanske den skrattar? Eller ska jag gå på? Eller?
Ja.
Men jag har ju ingen, det blir liksom ingen dynamik i det. Hur gjorde du?
Nej, alltså det där är ju... Ja, jag tyckte det var hemskt också.
Mm.
Därför att man tänker så här att okej, ska jag förstärka ett skämt genom att småskratta åt dig själv för att få dem att fatta liksom,
mm.
Det här var kul. Och det finns ju inget värre än de som skrattar åt sina egna skämt. Så att, nej, det gör man ju inte. Nej, men jag upplevde att man till slut började få såna här tankar att jag har ingen... Alltså, de har kanske stängt av allihopa.
Mm.
Jag står här och kör i en död lina som ja. Bara... De har lagt av. De går och kollar vad som finns i kylen.
Ja.
Och så står du där i dina...
Så position. Sorgligt.
Ja, det är så tragiskt. Och då är det ju lätt att sätta sig på höga hästar och säga åh, vad det är synd om mig och här står jag och det är så mm. svårt. Men det är väl också lika svårt och tråkigt för dem som sitter hemma.
Ja.
Man vill sitta tillsammans.
Mm.
Jag menar... vara ute, för att träffas hela jobbet, vare sig du är 50 eller 500 som bara sitter och har trevligt tillsammans. Men att sitta själv bara klädd från midjan och uppåt och
på en pinstol i köket.
Ja, och så ska någon, det är inte lätt.
Nej. Nej, jag tror faktiskt någonstans har jag tröstat mig med det att många som satt och tittade förstod liksom, så här är det nu.
alla gör så gott de kan.
Ja.
Jag tror inte man blir bedömd av det där för evigt. Det här är faktiskt en livesägning av dig.
Okej. Okay.
Som jag hörde. Du hade varit på min föreställning.
Ja.
Jag kommer in i foajén i Skala, ska iväg och sälja massa merch. Och gå förbi ditt gäng. Och så säger du, jo men det var bra, men.
Ja.
Och så blir du tyst för att få syn på mig. Och då tänker jag, ska jag... Du är ju ett stort föredöme. Här kan jag lära mig någonting, tänker jag.
Ja.
Ska
men du kom inte fram.
Nej, jag tänkte, jag går och säljer merch.
Jag tjänar, jag går bort och tjänar pengar istället för
jag tror jag
att lyssna på den här jävla tomten.
Nej, jag tänkte, det kanske blir jobbig stämning om jag frågar. Så den har jag sparat till nu istället.
Ja, okej.
Okay. Kommer du ihåg vad det var?
Alltså, man är ju störd. Vi är ju det i vår bransch. Mm. Vi går och tittar på varandra och man tycker till och man vill liksom kliva in, regissera. Och man är ju också egoistisk i form av att när man tittar på något och sen så upplever du ett parti i någonting som är jävligt bra, så vill man ju ha mer av det.
Mm.
Och jag som då är konsument och sitter... för en gångs skull, inte den som står där, kan ju då tycka att så här, att ja, fast det där vill jag grotta mer. Där vill jag ha mer.
Mm.
Så jag kommer ihåg att det var... För jag satt ganska långt bak. Mina barn var ensamma hemma och jag var beredd på...
Och dra.
Ja, göra en sån här taktisk smitning. Och då vill man ju liksom vara hövlig, för jag vet ju hur det är när någon går. Alltså, även om det bara är på toaletten. Jag upplever det som ett störmoment i salen.
Helt klart.
Tillsammans med andra också. Liksom, så att jag var lite längre bak. Ja, nu ska jag bara minnas vad det var. Men du var inne på olika budskap och du tog upp om dig själv. Men det var någonstans jag kände att där man hittade ett frö. Där man liksom sa, vänta, där.
Mm.
Där vill jag ha mer. Och det kanske inte alltid är så roligt. Alltså, vi jagar ju skrattet ibland.
Ja, ibland så. Men, ja.
Och sen,
men jag gillar ju när det får ta lite tid.
Ja, och det var... Jag kommer inte ihåg partiet i föreställningen.
Jag skulle ha frågat
men det kommer jag komma på. Ja, du skulle ha kommit fram direkt och bara, wow. Ja. För just det där att när man märker att någon klarar av bågarna, som man kallar det för, det vill säga att det är roligt och så är det inte så roligt.
Mm.
Och där upplever jag att man ska våga gå ner ibland.
Mm.
Öppna nya dörrar, inte bara välja liksom skrattet, utan liksom våga vara lite obekväm. Mm. Pilla på skorpan liksom.
Absolut.
Men det bygger också på att du har självförtroende nog att du vet att jo, men jag orkar komma tillbaka.
Mm. Men om och när du kommer på vad det var,
ja,
så hör av dig.
Det kommer jag göra.
Mm. Jag ångrar nu att jag inte hörde av mig direkt. Jag vart ju nyfiken på riktigt, inte för att jag blev sur eller arg, utan här sitter det en komiker som har hållit på många, många, många år och kan massa saker. Sen så är det inte säkert att vi håller med varann, men jag hade ju gärna velat lyssna.
Ja.
Men så kände jag också, vi har ju aldrig pratat förut, och det satt du med ett gäng som jag hade aldrig pratat med. Ska jag stoppa in huvudet och säga, hallå där, vad menar du nu?
Ja, det var ju din kväll, du ägde ju hela situationen egentligen.
Ja.
Men man gör ju inte det.
Nej, för det känns som att jag har klivit av scen nu. Nu är det liksom... Det var ju i själva vimlet där efteråt.
Ja.
Mm. Nästa gång du, Henrik.
Då ska... Eller om jag kommer på det här.
Ja.
Men du hade ju partier där du pratade med publiken när man skulle hålla på med yrken. Och...
Mm. Mm.
Det var nog där. Det var nog det jag tänkte på. När jag sa men.
Mm.
För där blev det så levande. Där var vi med.
Just det.
Där var vi med och påverkade. För sen gick du bort i och för sig liksom och drog grejer vid tavlan och vilka håller med och ditten datten sådär. Men inte sådär. Men du delade ut... Fan, nu måste jag komma ihåg. Var det lappar?
Just det.
Ja.
Mm. Men det gjorde jag ju liksom längs med hela föreställningen.
Ja, just det.
Ur min tombola. Lite sådär tips från människor.
Du gick bort och sen så drog... Ja, just det. Precis, vid tombolan. Mm. Men att där, det kanske var det som jag kände att, men vänta, mera.
Mm.
för då helt plötsligt gick det från föreställning till en vi-upplevelse.
Ja, just det.
Okej, okay, jag är med här. Det här berör mig.
Mm.
Ett snyggt och ganska enkelt sätt att liksom dramaturgiskt veva in åhöraren. Att du är inte bara här för att titta, utan du är här för att kanske ta med dig någonting eller tycka till.
Exakt. Vi tar nästa citat. Jag har ett problem med mig själv. Att liksom vara mig själv.
Det har väl att göra med att hur mycket kanske självförtroende du har.
Eller självkänsla
att,
kanske.
Ja, självkänsla, självförtroende. Att bottna i dig själv, att våga. Därför har ju till exempel stand-up för mig varit så bra. Därför att där tvingas jag ju vara mig själv.
Mm. Det tror det var ett citat ifrån när du började.
Aha.
Med stand-up. Det var någon artikel jag läste. Just det där att annars så spelar man roller och man går in i någonting. Men här så är du jeans och t-shirt och en mic.
Ja. Ja, det är ju så lätt att vara någonting som någon annan. Du har briljanta manusförfattare och regissörer och omger dig med människor eller tv och film, att du kan klippa, du kan ta om tills det blir bra. Och till slut så märker man att det här är ju inte mycket, vilket inte är av skådespelare, av dem själva. Utan det är ju en bild, eller du gör en karaktär, och vem är du då liksom till slut?
Mm. Och vem är du då?
Ja, det är ju det som är så härligt när man får åka ut och ventilera sina egna tankar och funderingar.
Vad har du kommit fram till?
Ja, jag tror att, eller ja, det går ju inte att sätta ord på sig själv på så sätt, alltså vem är jag, utan mer att jag ändå får visa att jo, men jag har en del tankar och funderingar här.
Mm.
Och framförallt vad jag märkt är att jag vågar vara det till slut.
Mm.
Att inte vara till lags och bekväm för alla. Och
bra där.
Och också märka att, vilket jag tror vi alla på arbetsplatser överallt i samhället försöker vara ibland något. Vi fokuserar på något sätt på de som inte tycker om oss.
Mm.
Av någon konstig anledning lägger vi ibland fokus där. Och det tänkte jag på just när man är ute och kör nu och på teater. Att om det är 1000 pers i publiken, 800 tycker att du är bra, 200, nej, de är inte riktigt med på resan.
Mm.
Så lägger man fokus där på att, ja men snälla ni 200, jag vill få med er, tyck om mig.
Men tror du var inne på självkänslan.
Ja.
Det är väl där. Att någonstans så i de mörkaste stunderna så sitter man och funderar på att men snart kommer någon på mig att jag inte kan något. Och sen så var det de där 200 som kom på det.
och så försöker
man hallå, men det är inte så, kom igen.
Nej.
Gillar mig ni också.
Ja. Utan nu har man då lärt sig att nej, men då kör vi för de här 800 istället som har kul.
Mm.
Och sen så har vi kul. Och när man kommer till den insikten och vågar slappna av och så brukar de andra följa med till slut ändå.
Ja, och så just det att man inte lägger så stor vikt vid dem, utan
nej.
Ja, gillar inte de mig så då har de gått på fel föreställning.
Ja, och att vi kanske, det är klart att man ska ta sitt ansvar, men ibland så är det är inte vårt problem, men
nej.
Vi är alla olika. Alla tycker inte att jag är rolig.
Nej.
Alla tycker att mina värderingar är sunda. Eller, men man kommer till en punkt i livet där man säger, nej, men det här är jag.
Mm. Jag brukar tänka kexchoklad.
Jaha.
Ja, om någon säger till någon annan att kexchoklad är jättegott, gå och köp. Och så går någon och köper. Och en del gillar det och en del gillar det inte. Det är ju inte kexchokladens fel.
Nej.
Tänker jag.
Nej.
Utan man kan bara vara sitt eget kexchoklad.
Men det krävs ju ändå en viss självkänsla för att våga se det.
Ja.
Och även inse det på vilken arbetsplats du än är.
Mm. Men man ska nog ha levt ett tag för att komma dit. Tänker jag.
Ja, och sen tror jag att det också är lätt för oss att sitta och säga det. I jämförelse med den yngre generationen. Alltså inte bara att tryggheten kommer med åren. För vi inser att det går inte att göra mer med det här.
Nej, det är som det är.
De här gubbarna, de är som de är. Liksom. Ja. Och den insikten kommer vi själva fram till. Men jag tror också att den nya generationen får höra så jäkla mycket om sig själva. I alla olika dessa sociala medier och alltihopa. Mm. Medans när vi började karriären, häng med nu kära lyssnare, så liksom när vi var nya, då fanns ju inte iPhone, liksom, bara en sån grej. Det är ju mindblowing i många världar. Mm. Vilket gjorde att det var inte att folk lämnade våra föreställningar när vi var nya och la upp saker. Utan Nej. Det enda som nådde folket var vad står i tidningen, vad säger de på radio och tv. Så vi blev nog förskonade mot väldigt mycket av det som
det tror jag
hade gjort oss illa. Och det är ju, tycker jag, beundransvärt och fantastiskt av den nya generationen som kommer och som orkar. För det är så lätt, alla sitter hemma och tycker till och tar fram sina små smartphones och små nättroll och lägger upp grejer.
Ja, för folk orkar ju inte riktigt heller. Man märker ju på psykisk ohälsa och nästan varje människa man pratar med, så det knakar i självkänslan.
Ja, och jag tror att det är också en sån här teori jag har, precis som det här med problemen. Mm. Så har jag en teori om plus- och minusvärden i våra liv.
Okay.
Som går ut på att vi samlar på oss minus. Inte för att vi är egoistiska eller för att vi är dåliga människor, men vi kanske glömmer att resa oss på bussen för någon som hade behövt platsen bättre. Vi håller inte upp dörr. Vi glömmer bort någons födelsedag och sådär. För att det är så mycket i våra liv idag. Och därför så försöker jag påminna mig hela tiden om vad kan du göra för att samla på dig lite pluspoäng.
Mm.
För den dagen jag går bort så vill jag att det ska vara liksom jämnvikt. Och för att få upp pluskulorna så måste jag vara med i välgörenhetsorganisationer. Jag måste komma ihåg saker. Och till exempel då också, när jag upplever eller ser eller hör någonting som är bra, säg det.
Mm.
Skicka ett sms eller skicka en like eller skicka ett meddelande på alla dessa sociala medier när någonting är bra.
Mm.
För även om inte jag känner den här personen så blir det liksom ett plus i flödet.
Mm.
Men väldigt ofta så är ju folk snabbare på att skicka något negativt.
Ja, tyvärr.
Men där, försök att hela tiden jobba med, okej.
Okay. Det där är ju också ett sätt att stärka sin självkänsla, har jag läst mig till. Inget som jag hittar på, utan att göra saker man får bra samvete av.
Sådär.
Stärker självkänslan. Så om det är rätt eller fel vet jag inte, men så har jag läst i flera olika artiklar.
Okej.
Okay. Mm.
Intressant.
Mm.
Då är det ju en win-win för alla. Liksom att...
Exakt. Det är som heter han, Stefan Einhorn skriver i sin bok att hjälpa andra är egentligen det enda sättet att bli lycklig på. Så man kan alltså vara snäll mot sig själv genom att hjälpa andra.
Det är därför Dalai Lama alltid är glad. Liksom.
Ja. Han sa något så coolt också. Ju. Att bara tänka på sig själv är ett ganska dumt sätt att vara egoistisk på.
Just det. Kul. Bra resonemang. Det borde vi kunna göra någonting på.
Ja, det tror jag.
Den sanna egoisten
hjälper
andra för att få framhäva sig själv.
Ja, för att boosta sig själv.
Ja. Mm. Snyggt. Vad filosofiskt det blev.
Ja, det blev det.
Det blev väldigt...
Det är trevligt.
Kanske folk sitter och lyssnar och bara, fan, kul, Henrik är med oss. Ja. Fan är det här?
Det var ingen kul. För det har jag nästan förstått i dig att den sidan finns ju.
Mm.
Så då kan vi exponera den, tycker jag.
Sponsorsnack.
Det var så nära att min första bil blev en BMW. Året var 1986. Jag hade just tagit körkort och där stod den. En orange BMW, modell 2002 på Åkergatan 1 i Kil. Den kostade 3 600 kronor, vilket var exakt allt jag ägde och hade. Så det blev inget. Jag skulle inte haft råd att tanka den ens en gång. Och sen dess har jag haft den känslan. En BMW kostar allt jag har. Jag har inte råd. Tills jag
fick ett underhållningsuppdrag på Autovox i Karlstad. Alltså BMW i Karlstad skulle man kunna säga. Ja, nu sa jag det också. En säljare tog tag i mig och fixade ett avtal och plötsligt så stod jag där med en leasad BMW 320 som var billigare än den bilen jag hade innan. Kanske den billigaste bilen jag någonsin ägt. Vi pratar guldkant här. Vi pratar ren körglädje. Bara gå in på Autovox och Karlstad känns så lyxigt. Otroligt trevlig personal, en fantastisk restaurang och massa fina bilar som man kan leasa till en bra peng. Så åk dit en sväng. Ta en köp och kolla läget. För Autovox i Karlstad erbjuder det ultimata köpet.
Jag har lite spaningar på dig.
Okay.
De kan givetvis vara helt fel.
Ja.
Men när jag har läst om dig och funderat på dig så har det dykt upp vissa spaningar. Så jag tänkte jag drar dem och så får du säga nej du. Eller ja, kanske det. Eller ja, det är du rätt i. Du har ganska lätt för att vara personlig men inte privat.
Ja.
Tänkte på det redan i början när jag frågar familj. Du säger ja.
Mm.
Tänkte, jag ska inte krafsa vidare i det förrän nu då. Var går gränsen?
Den är nog ganska flytande. Men gränsen för mig har varit... Jag tog ett beslut tidigt i det offentliga rummet. Där jag kan vara personlig men inte privat, precis som du säger. Därför att min utgångspunkt är att i grund och botten så spelar det ingen roll vem som är min fru, vilka som är mina barn, hur jag bor och mina kanske innersta delar. För publiken vill ha kul eller de vill se någonting.
Mm. Men jag kan också tänka mig att det finns människor som är intresserade av människan Henrik. Inte bara Henriks skämt.
Ja.
Utan...
Nej, men den öppnar jag ju upp nu till exempel.
Ja,
när vi
absolut.
Sitter och pratar och sådär. Men det här med att göra till exempel hemreportage.
Mm.
Skvallepressen är på en hela tiden. Framförallt när man började få barn och de ville komma hem och de ville skriva om. Och där är det privat för mig.
Ja.
Så till exempel om du frågar familj så kan jag ju givetvis säga ja, ja, gift och tre söner och inga problem på så sätt. Men till en viss gräns.
Mm.
För de ska få leva sitt liv.
Ja, jag fattar. Och du har klarat dig? Det har gått bra?
Ja, tack vare nog att jag gjorde valet tidigt.
Mm.
För väldigt många i karriären vill ju synas och öppnar upp lite för mycket.
Mm.
Och då måste man också ha förståelse för den andra sidan som vi pekar på och säger skvallerpressen, skvallerpressen. Jo, men de vet ju inte heller, för ibland är du öppen, ibland är du stängd.
Just det.
Så de försöker ju bara liksom, och det är ju deras jobb mer eller mindre, att komma in bakom backlinjen och börja härja liksom.
Vilken fin liknelse.
Ja.
Ja, för det har du klarat ifrån. Det är inte så mycket skvallerpress som dig. Och...
Nej.
Men det kan ju vara det du har sagt då, att du har aldrig riktigt öppnat upp för det någon gång.
Nej, och priset är ju att jag måste bjuda på någonting annat.
Mm.
Och då får jag väl offra mig själv på offentlighetens altare liksom, och det gör jag ju.
Ja, på vilket sätt gör du det, tänker du?
Jo, men att jag delger mina tankar och funderingar och ställer mig på scen och... Inte minst, till exempel i stand-up, gör egna spaningar som jag i och för sig gör humor på men som ändå visar i grund och botten hur jag tänker och resonerar.
Mm. Då kommer vi in på den här paradoxen som vi pratade om förut. Aha. Att du älskar improvisation samtidigt som du är en enorm ordningsmänniska. Jag kan tänka mig att ditt skrivbord är kliniskt. Eller har jag fel?
Nej, det är nog ganska rent där. Ja.
Ja. För du var inne själv på det, att det var något paradoxalt med det.
Ja, jag vet inte vad. Men det är väl på något sätt att det är ju... Eller för mig är det att skapandeprocessen är att det är i kaos. Och konstiga situationer och där jag inte hittar, där jag inte vet svaret och där jag befinner mig på okänd mark. Där uppstår ju väldigt mycket. Det är där vi lär känna oss själva.
Mm.
Så det är ju jättekul att stresstesta sig själv ibland. Ja, det är inte alltid kul liksom, för ibland märker man fan vilken tragisk människa jag är som reagerar så här. Och om du kommer till den insikten så märker man här finns det humor att ta fram liksom.
Mm. Men jag tänker, alltså min spaning är att din hjärna går den går varm kan man säga. Det snurrar på rätt så hårt.
Ja.
Och då kan jag tänka mig, om det vore kaos även runt omkring dig, så skulle det gå i sönder.
Ja, och även ibland tyvärr bakom ordningen så är det ju... Man får 1000 idéer, man skriver upp saker och jag försöker vara disciplinerad och jag, liksom, ja, men jag skriver upp det här, jag ska få med ett block. Liksom. Så här, nej, men jag tar en iPad som gör handanteckningar som översätter till text. Nu är vi inne på det här med teknik. Liksom. Fan vad smart, det ska jag göra. Mm. Och sen går det trådlöst dit och det samlas där. Du vet. Men sen när man då tittar på liksom skrivbordet på datorn så är det ju 3000 mappar och dokument till höger och så bara, fan jag har ingen struktur. Och så får man... så det är en jäkla blandning.
Mm.
Ja.
Det förvånar mig inte.
Nej, ja, du känner kanske igen dig.
Ja, absolut.
Eller hur?
Man försöker strukturera, ändå blir det stökigt. Och...
Hur gör du?
Ja, jag har inte kommit på något. Jag blir lika förvånad varenda gång.
Nej, men när du gjorde din föreställning.
Ja.
Den har du ändå skrivit, eller satt ihop. Den har väl kanske vuxit fram genom att du har kört olika nummer, olika delar i olika föreställningar. Och sen så sätter du ihop.
Exakt. Så är det.
Och när du gjorde det, åkte du, alltså hur samlade du dig för att få ihop den?
Ja, då måste man åka iväg någonstans.
Ja.
Så att jag har hittat skidtunneln i Torsby.
Där sitter du ja. Med ett skrivbord. Så skidar ni förbi och ser någon som sitter där och säger shh, då är det du.
Det låter helt sjukt, men det finns alltså, det finns, det är ju inte hotell och det är, alltså det är otroligt enkla rum. Det är en säng, det är ett skrivbord, det är en toalett. Men det är en bra restaurang med riktigt käk, för det är mycket skidåkare som är där. Aha. Så det är bra käk,
aha,
riktigt käk.
Aha.
Bra flås i wifi. Så att det har jag hittat. För jag har åkt utomlands några gånger och det känner jag inte riktigt för just nu med flyg och miljö. Och... Så det har blivit Torsby Sporthotell tror jag det heter.
Mm.
En spaning till, att det bor lite jantelag i dig. Både, jag kommer ihåg, jag lyssnade på en podd för länge sedan. Där du hade någon åsikt om att någon som hade varit poddare och kanske inte gjort så många avsnitt kanske inte ska kalla sig för poddare. Och sen har du sagt någonting så här att lägga publikskratt i Mello känns lite förmätet. Och sen vill du inte kalla dig själv för barnboksförfattare. Även om du har gjort en barnbok.
Ah, du är inne på... Okej, okay, nu kopplar jag in min hjärna här. Nej, det är inte jantelag.
Nej.
Att man inte får... Att ingen är bättre än någon annan. Eller liksom att inte ska väl jag och ditten datten och sådär. Kanske lite jantelag på mig själv.
Ja, det tror jag.
Inte mot andra.
Nej, okej.
Okay. Att om jag ser någon annan lyckas eller bara duktig så... Du bara ös beröm och ha kul. Du är tillbaka här med plus och minus tänket att liksom vara positiv i grunden hela tiden.
Mm.
Inte liksom ta ner någon eller vara avundsjuk utan liksom hela tiden se det från ett annat positivt perspektiv.
Nej, för jag tror jag tänkte på den. Det var nog ditt sommarprat som du liksom duckade för att kalla dig själv för barnboksförfattare.
Ja.
Fast du har gjort en barnbok.
Ja, den är ju inte publicerad och ute på så sätt i och för sig. Men okay. vad det går ut på är... Jag tror att jag har fått med mig det liksom från att om du har utbildat dig till officer så har du ju gått igenom en jävligt jobbig utbildning. Fysiskt utmanande och samma sak med olika verksamheter vi hade inom Försvarsmakten. Så tar du ut dig totalt, både liksom fysiskt och mentalt. Du ska plugga, du ska vara duktig, du ska kunna oerhört mycket teori, men du ska också liksom leverera tokbra fysiskt. Efter det kommer man till juristlinjen. Du kan inte bara kalla dig jurist, det är flera års utbildning. Och när jag kom då till den här nya världen och så står någon och säger, jag är skådespelare. Jaha, vad kul. Jag ber om ursäkt att jag inte kan placera dig på, liksom, på kartan. Jag var med i Paradise Hotel. Ah, ja, okej. då blir det för mig inte någon jantelag, men liksom jag har en respekt för vad folk är och yrken. Liksom att om du talar med vem som helst, en busschaufför som har kört buss i 20 år, det är en fantastisk kompetens. Han vet precis hur trafiken funkar, hur han ska göra, en brevbärare eller vem det än är. En yrkesstolthet, en kunskap man ska ha respekt för. Så jag är nog, alltså det är absolut inte meningen att racka ner sådär, typ att jag är poddare, ja vad kul. Eller så är du någon som
poddar,
som gillar podd just nu. Men om man tar någon som har poddat 100 avsnitt, ja det kanske är. För så mäter jag mig själv hela tiden.
Okej, okay. Är jag poddare? Jag är uppe i 70 avsnitt nu.
Ja det är det ju.
Okej,
ja.
Vad skönt.
Men det där kan också vara någonting som är sagt av mig liksom, därför att någon hör av sig bara, vill du vara med i en podd liksom? Jag ringer dig, ställer 3 frågor. Okej. Alltså att det blir inte.
Ja, vi pratar kompetens här, hör jag.
Ja, kompetens eller hantverk eller liksom. Liksom.
Jag fattar.
Ja.
Sponsorsnack. Det finns köpcenter och så finns det köpcenter. Och så finns det Bergvik. Alltså Bergviks köpcenter. Bästa Bergvik. Jag gillar det stället, för där finns nämligen allt mellan himmel och jord. Allt ifrån galaklänning till grillkörv. Och mellan sådana ytterligheter vill man ju leva. Och det är möjligt på Bergvik. Att leva alltså, trots corona. För där finns stora ytor och vidtagna åtgärder som man kan vara lugn och trygg när man handlar på Bergvik. Så håll i och håll ut. Åk dit och håll avstånd. Handla tryggt och säkert så vi alla får möjlighet att befinna oss mellan himmel och jord på bästa Bergvik.
En annan spaning är att din pappa betyder mycket för dig.
Ja.
På vilket sätt?
På gott och ont. Som alltid liksom. Det har ju varit extremt pushande. Och det har ju givit en drivkraft. Att allt går att göra lite bättre eller sådär. Han har och varit ganska så bestämd och konservativ.
Ja, för jag har förstått att du blev då underhållare, komiker. Det var inte bara positiva tongångar i början.
Åtminstone. Nej, och så tar man åt sig att man tycker och tänker och sen så går åren och så inser jag när man blir lite äldre så börjar jag förstå hur han tänkte. Det här var någonting nytt för honom, han förstod inte. Det har inte funnits i hans värld. Och det började ju så bra.
Med juristlinjen.
Min son var officer i marinen och liksom, titta, han är fartygschef och nu är han jurist och han kan bli advokat och det här är ju, och så bara nej, jag ska kasta mig in i en bransch där. Min pappa har ju gått igenom väldigt mycket. Han har varit med i olika krig och sådär och liksom sprungit ner i bombrummen i London och flydde därifrån till Helsingfors och där har det började ryssen bomba, då är det ner i nya bombrum och sen kom han som flyktingbarn till Sverige. Utan föräldrar och bara liksom stod där mer eller mindre på en bananlåda på Skeppsbron och blev utlottad. Så att med det perspektivet så är ju inget givet och livet är inte en räkmacka.
Nej, jag förstår. Han har gjort det ganska bra.
Ja, det får man liksom verkligen hatten av och sådär. Ja. Och sen är ju hans värderingar kvar i livet. Oaktat hur bra han än har fått det bekväma Sverigelivet sen. Men för en ung svensk kille att växa upp i ett tryggt samhälle där liksom.
Men han lever fortfarande?
Ja.
Ja. Och nu har han liksom omfamnat ditt yrkesval då?
Ja, det gjorde han ju efter ett tag. Ja. När han förstod att okej, my bad, det här är ett jobb. En nytta som uppstår i det där är ju att jag försöker översätta det på mig själv. Jag har ju 3 söner. Som håller på med olika saker och då kan ju jag ibland vara, nej men snälla lilla vän, är du allvarlig? Sitter du och spelar? Och sen liksom filmar det du själv spelar och lägger upp på en egen YouTube-kanal. Ska folk titta på när du spelar och kommentera? Nej, nej. Och så bara, jo men pappa, titta lite grann på det här. Och då är det väldigt nyttigt.
Ja.
Att liksom ta till sig, bara okej, men vad var min situation? Hur tänkte jag? Ja, exakt. Men då ska jag nog översätta det på mig själv. Och hela tiden jobba på att försöka bli bättre.
Mm.
Men grunden är ju på något sätt att det vi själva råkar ut för och tycker synd om oss själva och jag blir påverkad och han accepterar inte mig. Bambada, bambada, bam. Ja, men plocka ut russen ur det. Lär dig.
Mm.
Bli inte likadan själv då.
Mm. Hur går det?
Ja, det är en evig fight, kan jag säga. Det är inte lätt alltså.
Nej.
Nej, man kommer på sig själv och sina egna tillkortakommanden.
Dina barn, de är äldsta är typ 20-årsåldern.
Ja, 19.
19, ja. Och sen är det ner till?
Det är 14, 16, 19.
Ja, just det. Så du har något år kvar innan de har flugit ur allihop?
Ja.
Mm.
Ja, och lika mycket man kanske längtar vissa dagar så är det liksom att nej.
En annan spaning.
Ja.
Du är en mycket engagerad pappa. En pappa som gillar att vara pappa.
Ja.
Du hade till och med en monolog som heter Pappan.
Ja.
Som du var ute med.
Ja, en komisk monolog.
Ja, exakt. Men den hade du inte skrivit själv, eller?
Nej, eller stora delar gjorde vi om.
Ja, okej.
Okay. Men inte i grunden, nej. Nej. Utan den hette... Pappin var en isländsk förlaga som jag skrev om ganska rejält.
Okej.
Okay. Från början för att få den att passa Sverige.
Mm.
För där fanns det så här värderingar som jag kommer ihåg när jag läste manuset så bara, det här är kul. Men bland annat så stod det att pappan liksom aldrig eller han tvingades byta blöja efter 2 år och förstod inte alls. Och jag bara, välkommen till Sverige, det är lite annorlunda liksom.
Vad är det som är kul att vara pappa, tycker du?
Att du... att man utvecklas så mycket och att det händer och att de är ju konstanta små sanningssägare som alltså det är väldigt nyttigt på alla sätt. Jag menar, vad ska man säga, jag för inte så länge sedan satt och såg på tv och så var det väl Beck eller någonting och så mumlade jag bara tyst för mig själv, det är alltid samma ansikten liksom, som dyker upp i rutan. Och då vänder sig min yngsta om och tittar på mig och bara, ja, eller hur pappa?
Snyggt.
Ja, vad jävla unge. Nej, men det, att de alltid... Nej, det är väldigt kul. Och också ett ansvar att vara liksom en närvarande och vara med och bygga någonting.
Mm. Ja. Familjebygget.
Vad säger du?
Ja, familjebygget vet jag att jag gillar.
Ja. Nej, men man har ju ett ansvar och vill göra dem så bra som möjligt.
Mm.
Inte bara ut efter mina värderingar utan med hänsyn till dem. Och alltså allt är stort.
Mm.
Men sen är det klart att man är ju den man är. Så att det blir ju vad jag tycker och tänker.
Okej, min sista spaning.
Yes.
Playa del Sol blev inte så bra som du hade hoppats på.
Den senaste säsongen, nej.
Mm.
I början var det det.
Ja. Vad hände med sista?
Jag tror att... Eller jag tror, jag tycker att från början så var det fasta karaktärer, lite av ett kammarspel som ägde rum på en ort.
Mm.
Och sen spretade det iväg och blev annat. Att man inte vågade bli kvar vid sin läst och säga att det här funkade säsong 1 och 2 också, men let's stay there.
Mm. Så men du fick inte riktigt gehör för det?
Nej.
Nej. Blir det någon mer säsong?
Det är inget planerat nu.
Nej.
Det har pratats om det, men och jag skulle gärna vilja göra det för att få enligt mig själv liksom revanschera lite och få göra om vissa saker, men vi får väl se.
Ja.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan! Ja!
Ytterligare en pusselbit, yes, i min podd är ju tombolan som står framför dig.
Mm.
Ja. Så jag tänkte om du snurrar lite på den
och sen
rycker en lapp och läser, så får vi se vart vi hamnar bara.
Då ska vi se.
Det här är ju då lite mer existentiella.
Och så stoppar man in handen i luckan här bara och tar den.
Exakt.
Vad har du komplex för? Oj.
Ja.
Det är från dag till dag, va? Alltid finns det något som dyker upp.
Ja. Vad har vi idag då?
Vad har vi idag? Ja, idag är nog en bra dag. Jag sitter här och försöker hitta. Nej, inte komplex. Mer att man liksom så här ställer sig frågan.
Vad är för frågor du ställer?
Nej, till exempel nu när vi sitter och poddar.
Ja.
Vad går lyssnaren in med för tankar när man ska lyssna på den här podden? Jaha, Henrik, okej, vad kommer det bli? Och så stänger de av efter x antal efter en tid och tar de med, alltså fick de det de vill? Alltså, jag försöker finnas, ibland har jag komplex för att jag pratar om mig själv som om det vore så jäkla häftigt.
Jaha, att, men det är ju din uppgift idag.
Ja,
tänk,
det är det,
tänker jag.
Ja, fast det sitter i ryggmärgen att det finns en publik.
Mm. Just det.
Och den publiken vill ha något.
Ja.
Och i grund och botten är ju våra jobb att leverera det.
Så är det.
Ja, precis.
Vi tar en lapp till.
Oj, här var det flera lappar. Då tar vi en här. Har du en fråga till Malte?
Ah.
Se där. Då skulle jag vilja fråga, varför i grunden gör du den här podden? Som har nu gått så många avsnitt.
Jag har ju upptäckt att vi människor är ganska lika när det gäller, när det kommer till självkänslan.
Mm-hmm.
Jag har utbildat mig till samtalscoach och sitter med människor, friska människor. Jag är inte utbildad psykolog på något vis, utan jag sitter med friska människor som ändå har fastnat i något, behöver sortera, höra sig själv prata och så vidare. Och landar nästan alltid i att krackelera lite i självkänslan. Och då tänker jag, om man gör en podd om massa människor som får prata om sig, där folk kan sitta och spegla sig, och vi nästan varje avsnitt touchar självkänsla.
Ja.
På något vis, det har vi gjort idag också.
Ja.
Och det är ett genomgående tema, kan jag tycka. Och jag letar mig inte dit, utan vi hamnar där. Så kan det vara välgörande för lyssnarna. Så dels så vill jag lyfta livsödet hos min gäst. Jag vill lyfta gästen. Och lyckas jag riktigt bra, så lyfter jag även den som lyssnar.
Mm.
Därför gör jag podden.
Var det också syftet i början?
Ja.
Okej. Okay. Nej, för det är ju...
Förlåt att jag avbryter det, men jag börjar ju med kompisar hemma bara. I Värmland.
Okej.
Okay. Någon som var ofrivilligt barnlös. Någon som hade drabbats av någon sjukdom och så vidare. Bara för jag tyckte att vi sitter ju och kämpar allihop hem. Och tycker kanske också att man är lite ensam. Och det tyckte jag nog också när vi fick vårt handikappade barn. Men det räckte ju med att komma till en organisation, FUB eller något annat, och träffa andra i ungefär liknande situation. Så mådde man ganska bra.
Mm.
Jag tror AA funkar på samma sätt.
Mm.
Folk som kämpar med samma sak får träffas och prata. Så att, ja, då tänkte jag, då kan en podd vara, kan ju också vara, ha den effekten på folk.
Men du har ju inte nischat podden i att...
Nej, den heter...
Självkänsla eller... Nej. Utan den landar i liksom där alla andra poddar är.
Oh.
Där man snackar lite och det är lite kul och man skrattar och sådär. Och sen kommer något budskap, men ändå liksom att man ändå kan emfasera budskapet.
Den heter ju då Insikter från utsikter, så här typiskt grej man har för sig. Jag kan bli arg på mig själv att man alltid ska vara så klatschig. Och sen så säger den inget, just den rubriken. Så jag har lagt till en podd man mår bra av.
Mm.
Så egentligen skulle podden heta det.
En podd man mår bra av.
En podd genom. Man mår bra av. Mm.
Ja, du får vända på dem.
Jag
en podd man
det.
Mår bra av genom insikter och utsikter.
Ja.
Men, nej, för det är ju en jätteinsats i stort.
Ja, det låter väldigt pretentiöst här när jag hör mig själv. Men det är faktiskt sant.
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att det är dugg, utan tvärtom. Att alla kan identifiera sig. Vi är alla ledsna, sårbara och har våra mörka. Alltså,
mm.
Det är bara det att det är aldrig de vi ser. Vi, jag tror att vi alla här, vare sig vi går på gatan eller lägger upp bilder från vår semester i sociala medier, så väljer vi topparna på,
ja, ja.
På vår berg-dalbana.
Ja, ja. Och jag tror, ja just det, för det har vi pratat många gånger om i podden, just sociala mediers påverkan. Eftersom alla lägger upp när det är på topp, så driver vi varann ja. In i psykisk ohälsa.
Ja.
Liksom, tjofröjt, 45, gröten är kokad, nu är jag på väg till gymmet och det är så härligt.
Ja.
Den är ju jobbig.
Ja, den är och att bara kunna ge folk känslan av att vi är... Man upplever sig som ensam, men man är nog ändå tillsammans egentligen.
Mm.
Någonstans.
Mm. Och kan det här då podden få vara ett sätt att få vara tillsammans, så är det bra.
Absolut. Mm. Vad fint.
Mm. Ska vi ta en sista? Och så yes. ska vi gå in i någon slags avslutning sen.
Då ska vi se. Jag slängde tillbaks lappen och sen så drog jag samma igen.
Ja, det var ju
då onödigt. Tänkte jag, ska jag ställa en till fråga eller har du bara lagt ner?
Det är bara ställ en fråga till Malte.
Det är 40 lappar med. Vad är det viktigaste du lärt dig? Att det... Ja, nu kan man ju filosofera på den här och egentligen svara liksom att ja, att det jag lärde mig sist... Inte var det sista jag lärde mig, utan att det finns någonting vidare efter det och efter det och ja. Efter det. För det här det är ändå vad jag har lärt mig. Och det är väl också... nej, jag tror att det är att vi alla är olika.
Mm.
Och att förstå det och ha respekt för det. I alla lägen liksom, vare sig det är publik eller man sätter på nyheterna och lyssnar om problem i Ukraina eller vad som än händer, att kunna liksom sätta sig ner och förstå en stund innan jag springer iväg med mig själv liksom.
Just det. Fint.
Ja.
Avslutningsvis, vad händer fram över, alltså om du tittar ibland ställer jag frågan vart är du på väg?
Mm.
Men innan jag tar den så fastnar jag lite grann för jag undrar om det var en annan podd eller det var en artikel jag läste om dig när du bildade bolaget Planet Nine.
Mm.
Så var motiveringen till det eller drivkraften ifall att det slutar ringa.
Ja.
Och det kände jag är det att titta bakåt egentligen, typ att man är på väg mot mål och så tittar man, kommer det någon bakom och kör förbi nu eller tittar du framåt eller
både och tror jag.
Mm.
Mest framåt. Vad händer? Och framförallt för att man, det finns inget som säger in i mig att jag måste fortsätta med det jag gör.
Okej.
Okay. Utan det kan vara wow, nu händer någonting här borta, det här. Här är kul.
Mm.
Det är nästan att jag har lite så här dog span attention, som det kallas för, som en hund.
Ja.
Och så visar man någonting. Där borta, där borta.
Mm.
Och så springer man. Men också såklart för att man kommer till insikt i att vårt jobb går ju ut på att synas och vara med. Och det vet jag inte hur länge man får vara det.
Nej.
Framförallt i och med att det är så mycket fantastiska människor omkring oss.
Mm.
Så att,
men skulle du vilja fortsätta som du gör? Eller vill du något annat?
Jag tror... Nej, men en blandning av det. Att vara bakom kameran har jag vuxit in i mer och mer och tycker det är väldigt roligt.
Mm.
Eller bakom kameran, det kan ju vara att man regisserar en scenuppsättning eller massa olika saker. Men att inte vara den som alltid syns. Samtidigt så vill jag ju det, för jag vill ju fram, alltså jag måste få ventilera mina tankar ibland.
Just det, man kanske inte lika mycket som förr.
Nej, det är liksom check in the box på att det där funkar bra, då tittar vi på lite annat också. Så att det, ja, plus att det är kul, och jag tror att det är utvecklande att få göra allt, vare sig du gör, alltså tidsmässigt, en reklamfilm är 30-45 sekunder, en sketch är ett par minuter, en serie, ja, där kan du börja få bågar om du gör en... jag filmade här för ett tag sedan, och då är det också att shit, vi har ju på oss 1,5 timme att komma fram till någonting, så det hinner gå upp och ner och hända saker. Och det är väldigt nyttigt att ta in allt det där och tänka på, och att har du tiden, spring inte lika fort som du kanske gör i stand-up, där du måste fort i skrattet liksom.
Just det.
Så att det är väldigt nyttigt, och ibland också bara ta ett steg tillbaka och sätta sig i stolen. Vad vill, alltså när man tittar på tv-format, vad vill folk se? Vad vill kanalerna ha? Ja, att både ge och anpassa sig.
Stort lycka till med detta.
Det behövs.
Letandet och Henrik Hjelt, en officer och en gentleman, sa vi. Jag skulle vilja lägga till en väldigt varm och inkännande människa. Stort tack för att du satt här med mig.
Ja, tack själv för att jag fick komma. Spännande. Alltid kul att få träffa någon ny som man inte har koll på.
Just det. Nu har du lite koll.
Ja. Härligt.
Tack.
Tack snälla.